Vi har ett samarbete med Nextory, en underbar app där man lyssnar och läser e-böcker. Och jag har nyligen läst en bok som heter Paganini-kontraktet, Kepler, som är så spännande så att jag under den här perioden inte ville göra någonting annat än att bara klicka på och lyssna på den här spännande boken.
Mm.
Har du läst något?
Mm. Jag har en bok som jag gillar. Livet efter 40 med Nisse Edvard. Alltså den, en guide för män.
Mm. Mm,
den är faktiskt väldigt kul. Alltså den är, det är ju hög igenkänning. Man känner ju att allting kommer ju som ett brev på posten. Och det är roligt att reflektera över det han skriver. Sen Anders Hansen har ju sina fördel ADHD som jag gillar.
Ah.
Och sen började jag igår Släpp ångesten, fånga livet.
Ja, den har jag också kikat på.
Har du det?
Jag har den på min kommande som jag ska lyssna på. Jag måste också slå ett slag för min egen bok. Det är många sista tiden som har sagt att de har följt min bok och rasat i vikt. Och den finns ju också på Nextory, det är jättekul. Den heter Dags att bli smal.
Ja, men vad roligt, då passar jag på att göra reklam för min bok som också finns på Nextory. Ja. En flickfotografs bekännelse.
Ja, den var ju också en riktig bästsäljare.
Har du läst in din bok själv?
Ja.
Ja,
har du också det?
Ja.
Jättegoda nyheter till alla våra lyssnare. Just nu så får man lyssna 6 veckor gratis på Nextory. Och det gäller både nya och återkommande kunder.
Mm. Och Nextory har ju inte bara böcker, de har ju också tidningar.
Tidningar.
Ja.
Så man går in på nextstory.se/relationspodden.
Och sen är man igång.
Sen är man igång.
Ja, jag säger tack Nextory.
Tack Nextory.
Ja.
Hallå, pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
Mm, kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Men det är gott nytt år imorgon.
Va?
Ja, idag är det 31. Det är nyår imorgon.
Jaha, men säger man inte gott nytt år på nyår? Är det inte nyårsafton idag? Är det inte det här nyårspodden?
Jo, det är det ju. Men jag tänkte att man kanske börjar säga gott nytt. Jo, men det kanske, du kanske har rätt. Okej, okay. Gott nytt år, bingo.
Ja, man säger väl så här, god jul och gott nytt år, säger man väl nu typ alla
de här dagarna. Ja, men man kan säkert säga det. Men du, jag tänkte vi kanske bara skulle så här, lite snabbt summera det här året. För det är ju det man gör sista dagen på året.
Mm. Vi kan väl hoppa tillbaka ett år. Då står ju du och jag och Alex på en typ nattklubb i Bali. Eller den där Finns heter det.
Ja, exakt, exakt. En enorm beachklubb som de hade gjort om till någon slags rave. Det var typ som att man var på så här Lollapalooza eller du vet, en sån här festival. Och det var massor med
olika
DJs.
Och jag hade betalt extra för att vi skulle vara i någon sån här VIP-avdelning som inte var en VIP-avdelning.
Och det var brutalt. Alltså det var typ, det kanske var en av dem. Ja, nu, om man tar bort Berlin som alltid är extremt på ett annat plan, så var det här nog den liksom mest brutala festen jag har varit på i mitt liv. Vet, folk stod och hade så här, sex på, liksom, i buskarna. Och jag tyckte det var helt jävla wild. Alltså.
Ja, det var helt absurd. Jag hade rätt stora förväntningar. Jag trodde det här skulle bli en otroligt häftig avslutning på året. Jag tänkte liksom, vi är på Bali. Det kommer bli, jag tänkte att det här blir någon slags sån här, vad heter det, soldans. Vad är det man säger? Vad heter det? När solen går upp och man...
Ja, men vi hade en bild av att det skulle vara lite så här, ja, men lite liksom coolt och kanske lite mer exklusivt. Och så kom vi dit och så går det bara så här, australiensare i badbyxor och gigantiska upppumpade bringer som bara, hey mate, grab me a beer mate.
Ja. Ja, det var helt, det var faktiskt helt absurt. Och sen kom jag ihåg att om det var när vi åkte där, var det när vi åkte därifrån och det var liksom 10 000 människor som skulle lämna på sina vesper, och det var liksom, det var så mycket folk, det var sånt kaos, och mitt i det här kaoset så bara dyker din pappa.
Min pappa på en annan moppe med någon så här,
han bara,
tjej.
Ja, han bara, Katrin, Kasha.
Katten.
Och vi bara, men gud, är du här liksom? Han bara, ja!
Ja, det var så skönt. Jag kommer nämligen ihåg att vi bodde ju i två olika hus på den här semestern. Och det andra huset vi bodde i, där var det ju sådana här utomhustoaletter. Nu låter det inte så flott, men det var ju tvärtom precis det var. Att de bygger ju ut så här badrummen så att man är utomhus. Och så är det liksom inramat i så här fina liksom växter. Och, alltså, det kanske är svårt för många att föreställa sig. Men om man tänker sig ett, så här, ett superlyxigt badrum som det ser ut när man går på så här, ett fint spa. Så såg ju badrummen ut, fast de var liksom utomhus, så man liksom verkligen hörde såhär syrserna, och det var bara såhär fantastiskt och härligt. Och i det här andra huset så bodde det ju en stor råtta. Och den här råttan visade sig bara för speciellt utvalda människor, det vill säga väldigt ofta för Nova. Jag såg den en gång när jag satt och kissade, så bara kollade jag upp till höger och så stod det en stor jävla råtta uppe på liksom kanten. Och så här, varken jag eller Nova var ju liksom rädda eller tyckte att det var läskigt på något sätt. Men däremot så var vi ju väldigt, väldigt oroade över att Alex en dag skulle möta den här råttan i något av badrummen. För då visste vi ju att det skulle ju innebära packa ihop, checka in på hotell på stubinen. Alltså han skulle ju inte kunna se det liksom spirituella och andliga och fantastiska i det här.
För att betyder jag och Nova, inte det tur?
Jo, men vi såg ju bara på det som att så här, det har ju varit råttans år. Och så började liksom vårat år med att vi hade en råtta hos oss. Så vi såg ju bara här som att nu väntar ju vi det mest fantastiska året vi någonsin har eller kommer att uppleva. Och det här visade sig ju vara precis tvärtom. Den här råttjäveln bar ju inget tur eller någonting. För sen brakade ju hela det här året med corona och världspandemi och pisstråkigt liv och alla liksom misär och hemskheter. Så att Det där stämde inte riktigt med den här råttan, alltså.
Nej. Men det var ju... Och sen... det var väl... Och sen åkte vi ju hem från Bali. Och då, ganska kort därefter, skulle vi åka skidor i...
Valturans.
Ja, Valturans.
Och det var en fantastisk resa. Den kan man ju inte säga någonting dåligt om alls. Vi bodde på ett magiskt hotell. Och vi hade fantastiskt väder.
Vad hette
och
det hotellet vi bodde på?
Åh gud, det är så många som har frågat mig och jag kommer aldrig ihåg det, för det är ett jättekonstigt namn. Det är så här familje eller så här hotell som jag har bott på när jag var barn med mina föräldrar.
Jag kommer inte
ihåg. Som de nu har totalrenoverat och gjort supertrendigt, så ja, skit i det vad det hette. Jag kommer inte ihåg, jag kommer inte komma
men
på det.
Då började i alla fall Alex prata om att corona, vi skulle akta oss om corona. Och det var ju där började. Det var väl i februari förra året som folk... Eller Alex började ju prata om det. Alltså, så, det var ju redan på Balien liksom. Och sen efter det... Och sen tyckte han ju att det var otroligt sådär anmärkningsvärt då, att det dök upp i Italien var väl de första...
Och sen när vi kom tillbaka från sportlovet så var vi ju bara hemma i så här 2 veckor typ. Och sen dundrade vi iväg till Kläppen. För det var någon, alltså om det var något lov i skolan eller något så här, jag vet inte vad det kan vara där i mars.
Men framförallt så var det ju Falke som skulle få åka skidor.
Falke skulle lära sig att åka utför och, mm. Men jag vet att det var något så här Kristin, eller det kanske inte var någonting alls kommer jag på nu, för att jag vill minnas att jag och Ringo i alla fall, och kanske Alex och Falke också, att du, att vi kom liksom någon dag efter, för att jag är ju så noga med att barnen inte får missa skola och så. Jag vet att vi kom efter. Och så kom vi upp dit, och så var plantan där som vi hängde med. Mm. Och där liksom, det var ju där i Kläppen som det verkligen började bli så här värre och värre. Och sen till slut så ville, tyckte inte Alex ens att vi skulle ner i liksom hotellrestaurangen eller gå in någonstans. Och sen bestämde vi oss.
Fan, vi var helt Kläppen. Sjukt alltså, hur man...
Ja, ja, i Kläppen fattade vi det gemensamma beslutet till slut att vi dundrar upp till här, hit till Jämtland, där vi faktiskt sitter idag. Mm. Så gjorde vi det, och här fastnade vi då i våran frivilliga karantän, eftersom allting var så ovisst och dödligheten visade ju på så här 3,5% och det var barn som dog i världen, och vi kände att så här, better safe than sorry if you can, och we can. Så då stannade vi här och bara hade det jävligt bra. I 5 veckor så kom vi tillbaka till Stockholm. Då var det liksom april. Ja. Alltså slutet på april. Om inte ens början på mars.
Framförallt så var det väl att vi trodde väl att de skulle stänga ner skolor.
Ja, det var vi helt övertygade om. Att Sverige skulle följa samma strategi som resten av världen. Så att det är klart att det var ju därför vi åkte upp hit. Men sen så satt vi ju här vecka efter vecka. Och så stängde de aldrig ner skolorna. Och sen till slut så bestämde vi oss för att ge upp lite inför den svenska modellen. Och då åkte vi tillbaka. Och så var vi hemma i stan och alla var lite så här oroliga. Och allting var bara konstigt. Så här, maj, juni. Och sen blev det liksom sommar. Och då tycker jag, under sommaren tycker jag att man kopplar bort corona. Alltså när vi var på landet så var det ju inget som påverkade. Sen var ju jag... Nej. Och min kompis Karo ute på en roadtrip i södra Sverige. Och då märkte man ju verkligen av corona. Då var det ju skittråkigt på liksom... Alltså det gick ju inte att festa eller träffa människor på något sätt. Det var ju dött. Sverige var dött, precis som hela världen liksom. Mm. Och sen så gick sommaren och det var inte så mycket... Det var ju där juni, juli, augusti. Och sen började barnen skolan igen. Och så... Ah, för fan, vilket jävla år när man tänker på det. Det är liksom inte en... Inte en så här rolig grej, höll jag på att säga. Men samtidigt så ska man ju inte... Alltså jag har inte påverkats av corona överhuvudtaget. Jag måste faktiskt säga att jag har haft ett väldigt bra år på alla plan. Och liksom haft kul och liksom njutit av livet. Och peppar, peppar, så har inte mitt företag eller min... ekonomi påverkats överhuvudtaget. Jag har inte behövt varken permittera eller be om bidrag eller skära ner, utan tvärtom faktiskt. Jag har kunnat höja kostnader och sådär. Så att jag kan inte säga att jag har påverkats negativt privat, liksom personligen. Nej. Men sen såklart att jag påverkas som alla andra över att det är ju väldigt, väldigt sorgligt och ledsamt att det är så många människor som lider och mår dåligt. Och, alltså, så här, jag kan inte föreställa... Nu är jag ju typ, lever jag ju typ singelliv, men jag kan inte tänka mig hur det är för människor som verkligen lever singellivet på riktigt. Liksom. Inte har några barn, inte, kanske bara har äldre föräldrar som de inte har velat liksom, umgås med... Alltså att jag kan tänka mig att det kan ha varit
att
väldigt
man blir isolerad,
ensamt.
Eller?
Jag menar att det blir väldigt ensamt och tråkigt och du vet, man kanske inte har liksom så här någon eller några fasta människor som man har utvecklat en liksom sexuell relation med, som man plötsligt sitter, säkert många människor som inte har så här legat på ett år för att de är kanske vana vid att gå ut på krogen, hitta någon att ligga med, gå hem, så att kanske hela den biten har försvunnit. Alltså det sociala gör ju mycket. Jag har ju dansat hemma i min lägenhet mer än någonsin det här året. Bara brassat på någon så här härlig musik som bara jag liksom älskar. Bara så här låt efter låt som är min låt. Och bara så här stått och dansat när jag har varit så här.
Du har kört lite mer live också ju.
Jag har kört sjukt mycket live. Jag har gjort live tillsammans med Daniel och Daniel och Barre. Och det har ju varit svinroligt. Och vi har haft så otroligt kul med våra lives. Så det har ju verkligen piggat upp min tillvaro. Jag har spelat mycket paddel. Och det är ju verkligen socialt och svinroligt. Jag har tränat regelbundet på, liksom, med min tränare. Jag har varit på kontoret med min personal och ingen har, liksom, jobbat hemifrån. Så att mitt liv har ju inte varit annorlunda på grund av corona. Enda skillnaden är att jag inte har stått, liksom, 3 på natten på Spybar och varit packat och dansat. Och det är klart att det saknar man ju, men det känns inte riktigt som att jag har mandat att sitta och gnälla över det, liksom.
Nej, men sen är absolut inte. Sen är det väl resorna som man inte riktigt kunnat genomföra i samma utsträckning. Alltså, för min del så har det ju varit ett väldigt lugnt år. Alltså, alla produktioner, alla filminspelningar, allting som vi jobbar med i mitt bolag, så det har ju bara varit väldigt lugnt. Så att på så sätt. Men nu går vi in i ett nytt år och man undrar ju vad det här året har att erbjuda.
Ja, alltså nu kommer vaccinet. Det är bra. Gud, jag vågar inte säga någonting, för att samtidigt så har ju, liksom, alltså, viruset har muterat och det har kommit in i Sverige nu. De har tydligen redovisat 4 fall igår, vilket naturligtvis innebär kanske 1000 fall egentligen. Man har ju ingen aning. Det var ju precis så corona kom från början också. Så att, alltså, man vet inte. Jag är väldigt glad över att jag har antikroppar och förhoppningsvis så kommer jag ha dem i alla fall några månader framåt. Ja. Jag pratar alltid om mig själv, såklart. Men jag tror och lever med inställningen om att de kommer att få bukt på situationen och på corona. Och jag säger här idag, och det blir väldigt spännande att se om jag har rätt, men jag säger så här: från och med slutet på februari, typ 20 februari, då vänder det.
Jaha, okej. Varför just 20 februari?
Ja, men du vet, jag är ju lite synsk.
Ah, okej.
Okay. Ja, jag har ju alltid varit det. Det är därför det alltid går så bra för mig med allting. För att jag har ju en förmåga att se, alltså, jag säger inte att jag är ett medium, långt ifrån. Men jag har en förmåga att veta och se saker innan de sker, och så blir det ju alltid så som jag känner och tror och vet. Jag vet, men jag kan ju inte säga vet, eftersom det kan man ju inte. Men för mig så är det så. Jag vet vad som kommer hända. Det är ju därför jag har varit, alltså, det är därför jag inte har haft några problem att ta, liksom, stora summor pengar och lägga på vissa saker. För att jag har alltid vetat att så här, det här kommer funka, det här kommer inte funka. Sen gör jag misstag också. Det var ju inte länge sedan. Det var ju exakt ett år sedan som jag gjorde en väldigt stor tabbe när jag köpte upp ett annat företag. Men nu håller jag ju på att vända på det, och jag vet att det kommer att bli någonting bra utav det lilla, liksom, den lilla tabben också. Så det är klart att jag har ju väldigt mycket med min arbetsinsats och mitt, liksom, pannben att göra. Jag ger mig ju aldrig på någonting. Det finns ju att sluta eller ge upp. De orden existerar ju inte i min värld. Det kommer också bli bra. Men jag säger det. Från och med 20 februari, lägg det på minnet, kära vänner. Då jävlar. Då kommer man kunna börja leva mer och mer som vanligt, och livet kommer bli fantastiskt igen.
Jag tänker på en Saida som man... Ja. Saida var ju någon sån här medium. När man var liten så var det... Lever Saida?
Ingen aning, men jag minns henne
också.
Kommer
hon Saida? Saida var ju den... Hon var väl med... Hon var väl typ... Eller det var ju det första så här mediet som man visste. Eller som jag i varje fall kände till, eller vad man ska säga. Som var så här... Ja, men hon var väl på tv, hon kunde svara på om folk hade lagt sina guldklockor och tappat sin binnyckel och allting. Saida, hon hade koll på allt.
Ja, men det finns flera sådana. Jag går ju, alltså jag har ju gått regelbundet till medium hela mitt liv. Mm. Och det var ju, kommer du ihåg den där ringen jag fick av dig när jag födde Ringo?
Ja.
Som jag sen slarvade bort. Och så var den borta i typ 2 år. Mm. Det var ju ett medium som hjälpte mig att hitta den ringen sen.
Men just det, var låg den där ringen?
Den låg i badrummet, högst upp på hyllan i badrumsskåpet. Och där hade den legat i 2 år. Så att jag var inte helt nöjd med den städerskan jag hade då. För jag tycker hon borde städa. Hade hon bara städat alla hyllor i badrumsskåpet så hade hon hittat den.
Ja, verkligen.
Det gjorde hon inte. Mm, det är jag. Mm. Du skiter i det. Berätta lite om vårt läge här nu. Vi är tillbaka i Jämtland, Revsund. Det är kritvitt. Det är så mycket snö. Så att det, är bara...
det är så krispigt här alltså.
Ja, herregud. Det är snölandskap. Man bara pulsar fram och runt. Och när Ross är ute så får man liksom... Man får inte släppa han ur siktet för han bara försvinner ner.
Han
i
försvinner,
där. Pudersnö, så ser man inte var han tar vägen så lite. Han älskar, han tycker det är så kul att studsa runt jämfota i snödriverna och käka snö. Och barnen har det så himla bra. Det är helt underbart att se hur de bara så här leker och åker pulka och åker skidor. Och igår kväll höll de på med någon slags... Jag vet inte om det var rollspel eller, alltså din syrra hade full koll på vad de höll på med. Jag fattar ingenting. Det var, de har tydligen tagit något spel. Alltså något, om det är ett PS5-spel eller något annat.
Ja, men det är något de gör på mobilerna där. Det heter ju någonting.
Det heter något. Among Us, eller?
Ja, det var något sånt där.
Och så gjorde de verklighet av det här spelet. Mm. Så att det var... Det var så här, de gick runt här i det här enorma huset och bara hade så här uppdrag. Och jag gick förbi dem så plötsligt så bara kastade sig Sigrid ner på marken och la sig raklång. Och då dog hon. Jag bara, alltså,
Falke och fick vara med också.
Ja, precis. Och Ringo bara...
Som någon slags assistent.
Ja, men Falke kan få vara med. Han kan få vara min minimi eller något så här. Då fanns det i spelet. Så Falke fick vara med. Och Ross fick vara med. Och vi vuxna satt och avnjöt en fantastisk middag med goda röda viner som Alex hade beställt och hämtat och satt och visade oss ratings. Och det var 4,0 på den här Barolon vi drack igår. Och det går liksom inte riktigt någon nöd på oss här.
Nej, här går det absolut ingen nöd. Jag älskar att vara här.
Så att, och lugnet här är ju magiskt. Och man sover som en stock. Det var så roligt. Igår sa ju din mamma, eller om det var i förrgår, så där vi står i köket och håller på, så säger hon så här: jaha, ja, på onsdag är det fullmåne. Jag bara, nej. Hon bara, vadå nej? Ja, gud, då kommer inte jag sova på hela natten. Hon bara, va? Nej, jag har sovit. Alltså, är det fullmåne, då kan inte jag sova. Då håller jag på. Och så började ni garva åt att jag är en vampyr och det är därför. Så här. Men alltså, på riktigt, jag har inte... Jag kan inte minnas någon gång då det har varit fullmåne och jag har sovit. Och det är ju ganska vanligt att människor... Jag hör ju hur dumt det låter. Och det tyckte ju såklart Annika att det var liksom superlarvigt det här. Och sen så igår kväll då, så när vi ska gå och lägga oss, efter att vi hade sett den här fantastiska filmen, den måste vi ju tipsa om.
Ja, men gud, vad hette den här filmen?
Snitched, nej.
Nej, Hidgets.
Nej,
med Russell Crowe.
En ny film med Russell Crowe som ni absolut inte ska se om ni lyssnar på den här podden. För den var vidrig och det var vi alla överens om. Det är så mycket våld och den var bara obehaglig och dum.
Det var fruktansvärt våldsam.
Och patetisk. Alltså vi skrattade så mycket på slutet så att det var liksom komedi. Nej, den var sjuk. I alla fall, så ska vi gå och lägga oss och säga Annika så här: ah, titta ut genom fönstret nu, vad fin månen är. Och jag bara, åh nej Annika, nu påminner du mig om att det är fullmåne. Nu kommer jag inte sova. Hon bara, herregud, så gick jag och la mig. Bara bam, vakna 9 timmar senare. Bara, du Annika, jag påverkades inte av den där månen. Hon bara, nej.
Nej,
det gjorde inte.
Nej, men man sover... Man sover riktigt bra. Alltså. Så det
ja, man gör verkligen det. Ja. Och skidorna, vi måste ju nämna skidorna en gång. Nej, men du har inte åkt så mycket skidor sedan vi kom hit.
Jag har åkt... Har du åkt 3 gånger så har jag åkt 2 gånger.
Jaha, jag har missat det. Jag har inte sett att du, jag har bara sett att du har varit ute och byggt det här hoppet med barnen.
Ja, nej. Jag var igår. Nej. Vi tog på oss pannlampor och åkte igår. Ja,
just det.
Det blir mörktidigt.
Jag har varit ute med Jan Vidar varje dag som vi kom hit. Mm. Och kommer inte att låta en endast dag passera här utan den rundan. Det är en runda på en timme där jag verkligen så här, jagar Jan Vidar i spår. Han är ju väldigt duktig på skidor. Det är så fantastiskt. Jag känner mig som en sån här greyhound som har en sån här morot på en stång framför käften som bara... Och jag älskar det ju, för jag älskar ju att träna och älskar att svettas. Och liksom förhållandena är ju fullkomligt jävla magiska. Det är så mycket snö och snön är perfekt. Den är liksom krispig.
Det är väldigt mysigt när man åker genom skogen.
Det är fantastiskt. Det typ slår ju typ allt alltså.
Nej, det är skithärligt alltså. Nej, men det är väl inte mer... Jag vet inte vad vi ska tillägga. Det här var väl ett perfekt nyårs... En nyårssummering.
Har du någon nyårslöfte?
Ja, jag tänkte... Mitt nyårslöfte är att jag ska börja träna regelbundet. Med kontinuitet. Jag är så trött på mig själv att jag aldrig fått in någon kontinuitet i min träning. Men nu har
men
jag
det,
ju beställt.
Men det kan du ju bara göra genom att boka upp dig med tränare. Eller för sig, du har ju gym hemma. Men ja, kan du inte bara boka upp någon som kommer hem till dig och kör med dig? Du kommer aldrig...
Jo. Men nu har jag ju... Alltså nu har jag ju löpband, jag har ju träningsutrustning, hantlar, skivstång. Jag har ju liksom... Jag har ju byggt. Så nu när det där gymmet är precis i slutfasen till att bli klart, då... Då tänker jag att jag ska ha en PT som kommer till mig.
Ja, precis. Och så...
Eller att jag kör ihop med någon.
Vad sa du?
Ja, eller att jag tränar ihop med någon person. Liksom. Jag och Alice. Men jag måste få kontinuitet i den där förbannade träningen. Alltså.
Du måste boka in det i kalendern så att det är inbokat som ett vanligt möte. Och, alltså, i min värld så är ju mina tränings... Timmar är ju, det är ju, de är ju högst upp på min priolista. Råkar jag dubbelboka någonting annat, då är det det andra jag avbokar.
Så att, ja, jag vet. Så det,
man måste ta det sin träning på liksom, största allvar.
Det är det jag ska göra 2021. Det, då?
Det är så sjukt. Jag tänkte på det verkligen här sista dagarna på jobbet, på kontoret, innan vi drog iväg upp hit, att fan, det är sjukt. Det är första gången i hela mitt liv som jag inte har ett endaste nyårslöfte.
Vad hade du för nyårslöfte förra året då?
Varje år i hela mitt vuxna liv så har jag haft som nyårslöfte att jag ska väga 55 kilo.
Nej, men sluta.
Jag vet. Det är liksom det. Och så här, och nu har jag liksom vägt 55 kilo hela det här året typ. Och trivs, det är så jävla nice och skönt och jag älskar det. Och jag har en gigantisk garderob, för plötsligt så har jag ju liksom både liksom tjockiskläderna och smaliskläderna. Och jag har ju det liksom, jag har ju en garderob där jag, som är liksom lite anpassad efter vilken, hur mycket. För jag, du vet, som tjej har man ju ganska ofta och ganska mycket så här tajta kläder. Och då räcker det ju att man går upp liksom 3, 4, 5 kilo i vikt, då kan man inte ha smaliskläderna på sig, för då blir det liksom det gör ont, det drar in mellan benen och det är någon liten så här valk som hänger över och det är lite, sen är det ju såklart upp till var och en hur mycket man bryr sig om den lilla valken, men för mig är det ju väl, jag kan ju inte må bra, jag kan ju inte fokusera, jag kan ju inte jobba, jag kan ju inte ha ett fungerande liv om jag sitter på kontoret och det är så här tight i midjan och det är en valk, alltså en liten valk som hänger över, då förstörs hela mitt psyke. Alltså jag mår så dåligt så att det liksom, då känner jag mig fullkomligt jävla misslyckad som bara, kan jag inte bara hålla igen på skiten? Kom igen, get a grip man! Och det här har jag liksom verkligen fått bukt på nu och har liksom inga bekymmer att hålla vikten. Jag tränar så gott som varje dag och har verkligen kommit in i det och det, är så här, det har blivit en sån otroligt naturlig del av mitt liv. Det är så här, om jag avslutar en dag som inte har innefattat träning så sitter jag på kvällen och kliar mig själv i huvudet och bara, vad var det här va? Vad hände? Mm. Hur kunde jag misslyckas så här?
Mm. Så att, men om du ska dela med dig till den som inte ha tillgång till PT och gym och allting. Alltså det människor, om du ska ge några handfasta nyårstips till en person som också vill komma i form, vad skulle du säga då?
Ut och gå, ut och spring. Så jävla, ja, jävla enkelt. Köp ett gummiband på gymmet. Möjligtvis en kettlebell eller två hantlar. Det är, alltså, idag så finns det inga ursäkter. Alltså det är bara, det finns en uppsjö av grymma appar. Bara träna 7 minuter varje dag eller träningsupplägg på YouTube. Alltså var och varannan influencer sitter ju bara och visar träning. Så det är ju bara att gå ut på Ida Vargs Instagramkonto. Hon lägger ju ut fantastiska filmer hela tiden. Hej, idag är det liksom rumpa och lårträning och hon har inga vikter utan hon kör liksom squats och sidoböj och hon ligger i sidoplanka och vanlig planka. Det är så lätt. Du behöver inte en spänn för att kunna hålla dig i form. Och som jag säger, som jag alltid har sagt, ut och promenera och sen börja lätt att så här, om du promenerar i 40 minuter så börja spring, jogga sakta 2 minuter, gå 5. Jogga 2, gå 5. Och så gör du det några gånger. Och sen utökar du. Jogga 3 minuter, gå 4. Jogga 4, gå 2. Och sen efter kanske några månader, ingen stress. Inte pressa sig själv. Inte springa så man får blodsmak i munnen. Utan det ska vara så jävla behagligt. Grym musik i lurarna. Det är bara härligt. Och sen så efter ett tag så kommer man märka hur kroppen vänjer sig. För kroppen vänjer sig väldigt, väldigt fort vid samma typ av liksom träningsrörelser. Så att väldigt fort så kommer du med lätthet kunna gå ut och jogga. Liksom, jogga 10 minuter, gå 2. Och sen till slut så går du ut och tar en joggingrunda på 35-40 minuter. Kommer hem, kommer sätta dig på sofflocket och bara helvete. Jag har aldrig upplevt en mer magisk känsla i hela mitt liv.
Mm.
Så är det ju.
Det är ett bra pepptips till våra lyssnare som eventuellt också har ett liknande nyårslöfte.
Så jävla enkelt.
Mm. Mm. Men nu tycker jag vi sätter igång.
Hej på er. Jag ska skriva så kort det går. Tvåbarnsmamma, nästan 30 och separerad sedan i början av året. Bor längre upp i Sverige, om det har betydelse. Jag har inte legat sedan jag avslutade mitt förhållande med barnens pappa. För att jag är så obekväm över vad männen ska tycka om min kropp. Jag har alltså tigerränder på magen och höfterna. Magen är dessutom mjuk. Jag skriver med en del vältränade män, inom parentes pappor, men vågar inte träffa dem ensamma. Vi ses när våra barn leker ihop. Jag ser bra ut, 1,61 cm och väger runt 60 kilo. Så till min fråga, eftersom ni själva är vältränade, hur tror ni att snygga vältränade män tänker om tigerhänder och mjuk mage? Vill du börja?
Jag kan väl absolut börja eftersom jag är man, men jag vet inte, jag tänker ju inte på mig själv som en vältränad man. Alltså,
jo, jag tänker, det får man verkligen säga att du är.
Ja, men jag tänker på mig själv som en smal kille typ. Alltså det, jag tycker att det blir lite skevt ibland, för att bara för att man är smal i naturen så är man ju, betyder inte det att man nödvändigtvis är vältränad, tycker jag. Det är inte, alltså jag tänker ju på,
jo, men hon andra ser dig som vältränad 100%, och du är vältränad. Det är ingen snack.
Okay.
Okay. Du är ingen biff, då, du är ingen bodybuilder, men du är, nej, en vältränad person, det är du.
Ah, okej, okay, okej. Okay. Jag tycker ju som alltid när det gäller den här typen av tankar och så, alltså, jag är helt okänslig för den typen av skavanker som hon beskriver. Jag tycker inte det är någonting som... jag upplever inte som att så väldigt många män bryr sig om det. Det finns ju män som är väldigt så här utseendefixerade och på gränsen till ytliga i sitt tänk. Och de männen ska man väl bara undvika generellt, tänker jag.
Alltså jag kan säga till dig så här, hon, alltså med hennes mått då, så vill jag bara, så att du kan visualisera den här tjejen framför dig. Hon ser ju typ ut som jag. Vi har ju ungefär, jag är en centimeter kortare och väger...
Fem kilo mindre.
Så att det är ju väldigt liten skillnad på... Hon ser ju ut som jag, typ. Skillnaden är ju då att hon har... Fattar du ens vad tigeränder är för någonting?
Ja, men det är ju... Ja, det är väl bristningar, eller?
Exakt, exakt. Ja. Så hon har ju då bristningar... Vad skrev hon? Bristningar på... Vart är de här bristningarna?
Ja, magen och låren och...
Mm. Och
efter och då... förlossningen. Eller efter bara,
ja, precis. Och då kan jag ju säga till henne att hon ser ju hon är ju verkligen en normal byggd person. Och alltså så här, jag kan lova dig att alltså nu känns det som att jag håller på att säga för mycket, men nu är det för att jag utgår ifrån mig själv, mina egna erfarenheter, mina liksom vänner och folk som jag har pratat med, eller tjejer då som jag har pratat med och sådär. Och det kanske finns de som kommer liksom protestera mot det jag säger nu. Men jag skulle ändå vilja säga till dig som har skrivit den här frågan och till alla andra som liksom går runt och tänker på såna här saker. Killar tänker inte på såna här saker. Killar bryr sig absolut inte om såna här saker. Alltså jag vet inte hur många gånger i mitt vuxna liv jag och mina tjejkompisar har liksom skrattat ihjäl oss åt den tid och energi som vi har lagt på. Du vet, man har träffat en ny kille och man ska säga, man kan lägga en halv dag på stan för att gå runt och hitta liksom de perfekta underkläderna. Och sen ska man hålla på och liksom ansa och raka och smörja in sig och busa sig och göra sig len och härlig och det ska luktas gott. Och sen liksom, sen har man ju liksom gånger då man kanske har sex med en kille när man är helt oförberedd. Det händer. Och det, alltså om man jämför, alltså förstår du vart jag vill komma?
Ja, ja, ja.
En kille bryr sig inte överhuvudtaget om ifall du är liksom nyrakad och nyansad och fixad och liksom nypedikyrade tår, så här, perfekta målade tånaglar och lena hälar och allt vad vi tjejer liksom lägger så himla mycket, mycket fokus på. Och så här, man vill inte liksom ha sex i de här positionerna för då ser man en liksom, då dallrar rumpan eller då syns celluliterna eller liksom allt det här skinnet på magen som alla tjejer har som har fött barn. Det blir bara värre och värre med varje barn. Alltså det är bullshit. Det är liksom, killar är så mycket mera djuriska än vad vi, alltså våra fåfänga som tjejer, den är helt fullkomligt överdriven. Du ska inte bry dig ett skit om dina bristningar som du har på, liksom, och din mjuka mage. Jag lovar dig att träffar du en av de här killarna som du snackar med, även om han är en extremt liksom, så här, träningskille som håller på och liksom, käkar torra kycklingbröst 5 gånger om dagen och liksom...
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
De pumpar biceps och har sig. Han, alltså, han kommer inte bry sig om dina bristningar. Alltså jag är så övertygad om det jag säger. För det här har livet lärt mig.
Ja. Nej, men jag ser inte emot på den punkten. Och framförallt så gäller det väl bara att hitta en kille man klickar med på ett djupare plan så att det inte känns alltså, om man klickar på ett djupare plan, då försvinner ju alla de här tankarna. Det är väl bara i ett sånt här snabbt ytligt sammanhang man kan riskera att hamna med en kille som har tankar om det och tycker det är viktigt. Men jag menar, om du umgås med en kille och ni umgås med era barn och allting, då utgår jag ifrån att man har klickat på ett helt annat plan än ett, liksom ett ytligt plan. Och då är ju sådana här saker helt ointressanta.
Ja, men sen brukar jag också tänka att så här, det är väldigt få människor som är perfekta utseendemässigt från topp till tå.
Ja, det är väl du, alltså, Katrin?
Nej, verkligen inte. Och jag menar, de flesta killar som man liksom bestämmer sig för att liksom klä av sig naken med, de har också någonting som de liksom tycker är lite jobbigt. Och så här, det kanske är någon liksom, kanske snoppen är lite sned, eller den kan, du vet, alltså det kan vara, eller lite, det kan vara liksom lite allt möjligt. Och det kanske hon också ska tänka på, att så här, den här killen som du väljer att visa dig naken för, han går inte runt och tycker att han är perfekt. Han har också saker på sin kropp som han är liksom lite mindre nöjd med, vilket gör att han inte förväntar sig att du ska vara perfekt. Sen är det som du sa, det finns ju Barbie- och Ken-människor.
Ja.
Men då ska du nästan vara en sån person som åker till, liksom har varit i Istanbul och opererat in magrutor och gjort rumpan. Och, alltså, men de människorna kan vi väl bara enas om att de kan hålla sig för sig själva. Det är ju inga människor som vi vanliga, dödliga, naturliga människor ens vill beblanda oss med. Alltså,
jag tror att det här är också, det här är väl en kombination.
Tänk om jag skulle komma hit i Jämtland med min nya kille som har så här inopererade magrutor.
Det skulle vara helt sjukt. Alltså. Det skulle vara helt sjukt. Det skulle ju vara.
Alltså, alltså, hur kan utseende fixering gå så långt så att man liksom börjar hålla på med sådana där grejer? Alltså, det är säkert många som tänker så om mig, att jag håller, varför håller jag på med liksom botox och fillers och liksom tränar och håller liksom igen på och inte bara vräker i mig.
Men får jag bara säga, jag förstår ju hennes dilemma också, för att när man har varit i en lång relation och kommer ut och ska börja dejta, då har man ju, om man varit i en lång relation och känt sig trygg med sig själv och sin kropp och allting, det är ju ett stort steg att ta sig ut ur det, alltså gå och komma ut på marknaden så att säga. Jag tror att hon kommer uppleva det är de här liksom första killarna hon ska ligga med, hon måste bara liksom komma över den här mentala spärren också. Alltså det blir ju någon slags mental spärr, och då börjar man lägga fokus på fel saker, så att hon måste ju bara så här ut och få det överstök. Hon kanske bara ska så här typ, om hon kanske inte ska liksom, hon kanske bara ska gå ut på krogen och bara ligga med några killar så att hon kommer igång liksom.
Ja, men sen så ska hon kanske bara så här liksom alltså säga till sig själv att så här, orsaken till att jag har de här bristningarna på min kropp, det är för att jag har fött barn, och bara känna en jävla stolthet i det. Och så här, det finns väl ingen som säger att man inte ska ha bristningar. Alltså,
nej. Alltså, jag har träffat så mycket tjejer med bristningar, och det är, alltså, jag tycker absolut inte att det är ett problem.
Och jag är långt ifrån liksom perfekt i min kropp, kan jag säga till henne. Jag har celluliter på liksom på låren, och jag menar, för så här 15 år sedan så gick jag runt och funderade kring dem också, och jag har skinn på magen efter att ha fött 3 barn, och jag har ju ändå så här valt att inte operera min mage, vilket jag skulle kunna göra liksom precis när jag känner för det. Och det är många som har gjort och säger att det är det bästa de har gjort i sitt liv, och nu liksom knata runt med en perfekt, platt, stenhård mage utan det här liksom överflödiga skinnet som naturligtvis är där eftersom jag har varit gigantisk 3 gånger. Men
jag har ju ändå lyckats fiska upp 2 liksom modellkillar, både mig och Alex, så att det, med alla dina eventuella skavanker, så det har ju gått bra.
Jag kan säga att det är inte de enda killarna jag har fiskat. Jag är bra på att fiska, du, kan jag säga.
Ja, det är klart det. Nu tar vi nästa fråga.
Ja, jag skulle bara vilja avsluta med att Nej, men jag bara tänkte det här med att ha sex med liksom perfekta människor. De, ja, min uppfattning är att perfekta människor... Ja. Men jag fattar vad hon menar med så här, vältränade liksom, killar som är så här, snyggisar. Som man kanske tänker så här, shit, han är så jävla liksom, vältränad och snygg. Och vad ska han nu tänka om min... Mm. Liksom dallermage eller celluliter och sådär. Jag tycker att ändå att de killarna är nog de som jag upplever som mest så här, avslappnade i... alltså jag vet inte om jag... Det jag vill komma fram till är att de är så fokuserade på sin egen jävla kropp.
Okay.
Så det är viktigare för dem att de har den perfekta liksom, tricepsen och inte dina... tigerränder på låret, typ.
Mm. Okej, ja, det är bra. Nu ska vi försöka hinna med. Hinner vi två frågor till?
Det får vi se. Jag behöver höra er syn på mitt problem, eller jag fråga. Jag är strax över 30 år och har i stort sett aldrig varit i ett förhållande. Alltid väntat på att den jag varit förtjust i ska bli kär i mig, vilket sällan blir. Har helt enkelt antingen velat leka den leken eller bara söka efter Mr. Right och inte känt mig stressad, men nu är jag det. Jag har träffat ett par fina killar genom tiderna, men bara struntat i dem. Jag har känt att de är för på, eller för snälla och gulliga, eller inte känt intresse. Tröttnat snabbt, fast jag i början ibland känt ett visst intresse. Blir helt enkelt uttråkad och trött extremt snabbt. Ger ingen riktig chans. Jag försöker nu, men tänker bara på andra alternativ. Redan efter ett par träffar, fast de träffarna varit ganska så perfekta. Behöver man ge det ett tag? Växer känslor fram? Har inte varit med om det. Jag vill ha en egen familj, ha barn, träffa kärleken. Är också ganska snabbt misstänksam. Är det verkligen en kille för mig? Skulle det kunna vara pappan till mina barn? Är det en person att lita på? Att skaffa barn med? Ja, allvarliga funderingar ganska snabbt. Hur gör man? Tips?
Mm. Hur gör man, Katrin?
Nej, men det känns som att vi svarar väldigt ofta på den här typen av... fråga, och det är, jag tycker fortfarande att det är samma svar som gäller. Sluta fokusera på att du ska träffa pappan till ditt barn eller mannen i ditt liv, och fokusera på att skapa dig ett liv med dig själv, där du gör saker från att du vaknar morgonen till att du går och lägger dig som ger dig olika typer av tillfredsställelse. Du har ett jobb du trivs med. Du har hittat en träningsform som du trivs med. Du har vänner som både ger och tar och inte som bara suger och dränerar. Jag vet inte om du kanske hittar andra... liksom, du planerar in resor som du tycker är roliga. Och sen kommer han att komma om du bara är öppen, glad... Och liksom inte, alltså om du träffar, varenda gång du träffar en kille, om du på en gång ska börja sitta så här, kan det här vara pappan till mina barn? Är det här mannen jag ska gifta mig med? Blir han en bra pappa? Oj, nu hade vi en perfekt dejt. Är det någonting jag ska utveckla? Kommer känslorna utveckla? Alltså, hela din tankeverksamhet upptas ju av massor med liksom, du bara ödslar ju massor med energi på att bara tänka. Sluta, släpp det och bara, alltså du är 30. Det är liksom ingen så här, det är ingen röd triangel som blinkar.
Det är ingen ko på isen.
Inte du har några år till på dig, jag skulle säga 5. Det är ganska lång tid. Slappna av, chilla, skapa dig ett fantastiskt liv utefter dina förutsättningar. Fokusera på att må bra, att ha roligt, att kanske så här, satsa på någon karriär. Vad vill du bli? Kan du kanske så här, gå kurser, utbildningar, satsa på att bli bra eller liksom framgångsrik? Jag har ingen aning om vad just du liksom, kan må bra och bli glad utav. Men gör det. Rör dig mycket. Sitt inte hemma och titta på serier, såklart. Du måste, alltså, han kommer ju inte komma och ringa på din dörr. Du måste ju...
Nej. Men absolut, det där. Det där tycker jag är ju ett väldigt bra svar. Generellt sett, och det borde väl många tänka på, att att man fokuserar på sitt eget välbefinnande och att man tar vara på det och påverkar det man faktiskt kan påverka. För man kan ju påverka sitt hälsa och sitt välbefinnande med kontinuerlig träning, och man kan ju verkligen söka aktivt efter ett jobb man trivs med. Allt det där, fattar jag. Men jag bara tänker så här, om man nu inte liksom utvecklar det här, vissa har väl en förmåga att utveckla någon naturlig känsla för när det är liksom rätt i en förhållande, eller man klickar med någon eller så. Och man brukar väl säga det också, när man inte har fått uppleva det här klicket så är det så svårt att identifiera. Det är svårt att veta liksom. Du vet, om man går och väntar på att man ska få känna så här, åh, nu är det rätt. Då börjar man väl
liksom aktivt. Jo, men samtidigt så här, det blir ju en definitionsfråga. Alltså det här klicket som gör att man tänker att nu är det rätt. Hur känns det klicket? Alltså för vissa människor så kanske det innebär bara lite. Alltså förstår du, jag tror att det finns en skala på det här. Att vissa människor kanske nöjer sig när det här klicket når upp till 2 eller 3 på skalan. Och där känner att så här, jajamän, nu har jag träffat Mr. Right här, nu blir det bara, nu ska det giftas och det ska bildas familj. Och sen några år senare så brakar allting i en jävla deppig skilsmässa med liksom föräldrar som är ovänner och barn som bara mår dåligt och allt det där, va? Och sen finns det de som kanske liksom tycker att klicket är vid så här 5-6. Okej, och där liksom bildar den här familjen, och sen så kanske de lever lyckliga och har en bra relation och är liksom en kärnfamilj i 20 år. Och sen finns det de som kanske den här tjejen, att för henne, hon kanske förväntar sig att klicket ska vara 10 på den här skalan. Något som kanske inte ens existerar. Det kanske inte går. Det kanske är så här 1 på miljonen. Och då går hon bara runt och så träffar hon folk som hon, eller killar som hon känner så här, klick 2, klick 5, 6. Men hon går hela tiden runt och väntar på att det ska bli klick 10. Kolla på mig. Ja. Jag har ju klickat ganska många gånger med liksom killar i mitt liv. Och jag kan ju säga, alltså så här, det glädjande för den här tjejen, att jag kan ju med facit i hand idag säga att jag har känt samma klick, samma liksom tro på att det här är mannen i mitt liv med alltså typ alla killar jag har träffat. Jag skulle inte säga att jag har haft en annorlunda känsla i kroppen när jag har träffat liksom från min första pojkvän som jag hade när jag var 12 år, som jag förlovade mig med. Hej Krille! Till...
Lyssna inte, Krille, tror du.
Nej, det tror jag inte. Jag har inte
vill, han ha, sett, vill han ha tillbaka dig?
Det tror jag inte. Jag tror att han lever lycklig i alla sina dagar med barn och familj i någon förort i Stockholm. Jag har ingen aning. Men, och sen tycker jag liksom att det är samma varje gång. Så att det kan ju mycket väl vara så att hon har upplevt det, men att hon går runt och inbillar sig om att... Alltså hon går runt och väntar på någon känsla som inte finns.
Nej, men det man kan väl säga, det är väl att det enda man rent krasst liksom praktiskt kan reflektera över, det är ju huruvida den här personen man träffar är en bra förälder till barnen. Alltså det finns ju vissa sådana varningsklockor.
Det blir
typ,
steg 2. Det här blir steg 2. För att nu är det så här, va? Att man går inte runt och väntar för länge. I de tiderna vi lever så har det liksom, det har blivit extremt i att, alltså den här jämlikhetssituationen har ju tyvärr gått över styr. Tjejer går ju runt och tänker att så här, jag ska minsann inte ha några liksom, vad är motsatsen mot fördelar? Nackdelar mot en man. Jag ska kunna leva likadant och göra karriär och hej och hå. Men tyvärr, jag är så ledsen att säga det. Vi har en biologisk klocka. Det är inte lätt att bli gravid när man närmar sig 40-strecket. Det är inte
absolut.
Det.
Absolut. Men jag menar ju nu bara att om du träffar en kille som du tycker att du klickar med, och det visar sig att han har en dålig relation till sitt ex, han kanske har ett barn han inte träffar och allting, då kanske man ska ta det som en varningsklocka. För att det här är personer jag kanske inte bildar familj med. Alltså jag menar att man har en dåligt CV på det. Ibland brukar jag fundera på tjejer som bara skaffar barn med någon sån här snubbe som har liksom 2 barn sedan tidigare med 2 olika kvinnor, och han har jättedålig relation och är jätteoengagerad. Då tänker jag så här, är det verkligen ett bra CV att komma in med när man ska bilda familj ytterligare en tredje gång, så att säga. Alltså det finns ju saker och ting man kanske kan vara lite uppmärksam på som inte är kopplade till den här klickkänslan.
Ja, men verkligen, verkligen. Och då är det ju så otroligt mycket bättre att skaffa barn själv. Det var ju precis där jag skulle komma till. Att så här, hon är 30 idag. Fan, chilla i 5 år. Lev livet, släpp fokus på att du är ute på jakt efter Mr. Right. Men sen, om det går 5 år och du faktiskt inte träffar någon som du känner att du vill bilda familj med, börja då att göra en plan för om du verkligen vill ha barn, vilket jag verkligen tycker att du ska ha. Alltså, jag vet inte en och inte två. Alltså, så här, det börjar bli ganska vanligt att tjejer tar tag i saken själv och åker till Köpenhamn och skaffar sig ett barn. Och sen är man gravid i 1 år och sen får man det här lilla knytet som liksom förändrar hela ens värld. Och det finns ingenting då som... Alltså det finns inte en tjej i världen som sitter hemma med sitt barn och grämer sig över att hon inte träffade Mr. Right. Allt det där försvinner då. Och det positiva med att skaffa barn själv framför att bara skaffa barn med någon, liksom så här, ta någon bara för att skaffa barn, det är att du får ju ha ditt barn för dig själv då. Du behöver inte ge bort ditt barn varannan vecka till någon jävla snubbe som du är tveksam på ifall han kör för fort med bilen, inte håller koll på säkerhetsbältet, inte liksom nattar ordentligt. Alltså alla de här jävla jobbiga dilemmana som jag vet otroligt många tjejer som tampas med dagligen, att liksom att det är så många killar som inte riktigt liksom kanske tar hand om sina barn på det sättet som man hade önskat. Du slipper allt det där då. Då har du ditt barn där och så har du nu 5 år på dig att bygga upp en liksom en lite bättre
ditt
ekonomi.
Ditt barn, dina regler.
Ja, och så kan du liksom ta in barnvaktshjälp. Liksom, alltså så här, när man har barn så räcker det med att man får gå ut och liksom fästa av sig ordentligt varannan lördag. Man är nöjd med det. Man behöver inte hålla på som man gör. Liksom innan man skaffar barn så tycker man liksom så här, man ska ut och festa. Jag var fan ute torsdag, fredag, lördag varenda vecka när jag liksom levde tillsammans med Alex Schulman. Det var vårt liv. Det hände inte att vi inte liksom satt på teatergrillen i onsdag också. Onsdag, torsdag, fredag, lördag satt vi och jävla livet var en fest liksom. Allt det där försvinner ju sen när man får barn. Man ändrar ju sina liksom värderingar, prioriteringar, livsfokus, allt. Så jag tycker att det är liksom... Och sen, jo, det jag skulle säga var att jag vet flera exempel som har liksom tjejer som har skaffat barn själva. Och sen så, när barnet är typ 1 år, ja men då är du tillbaka. Då kan du gå ut och fortsätta leta efter Mr. Right. Det är väl ingen jävla Mr. Right 2021 som bryr sig om ifall du har ett barn sen innan.
Och sen så tycker jag, avslutningsvis skulle jag vilja säga, att när du har gjort ditt val i livet så... håll fast vid det valet. Håll inte på att reflektera om det var fel. För att hela den diskussionen är ju så absurd. Vissa människor tänker så: åh, har jag valt rätt utbildning? Åh, har jag valt rätt jobb? Har jag valt rätt kille? Allting. Sluta tänk så. Gör ditt val och sen håll fast vid det. För att ibland tänker folk så här att, ja, men om jag hade valt den killen så kanske jag hade gjort det, hänt det. Har jag valt det jobbet och den utbildningen? Så här. Men så är det ju med allt. Ska man börja tänka så blir man ju helt knasig i skallen. För att ett beslut kan ju också få såna helt annorlunda konsekvenser. Väljer du att flyga till ett ställe så kanske det planet störtar. Alltså det är ju så här, man måste nog bara liksom hålla fast vid det beslutet man har tagit i livet, tror jag.
Och bara vara glad med sig själv. Det är det absolut viktigaste, liksom, att man har en fantastisk relation med sig själv. Då löser sig allt. Ska vi hinna med en sista fråga?
Ja, vi gör det snabbt. Det är nyårspodden.
Jag har tvingat fram av min sambo att våga säga han ville lämna mig. Va? Fattade du den där meningen?
Jag har tvingat fram... hon har tvingat sin sambo. Eller han. Eller hon, är det hon? Jag vet inte vem det är som skriver.
Okej. Vi har varit tillsammans i 2,5 år och har en 1,5-åring tillsammans. Jag har en 5-åring sedan tidigare som vi uppfostrat tillsammans. Båda barnen bor hos oss på heltid. Nu till problemet. Vi har inte varit på mer än en enda date night och har liksom bara vardagskaoset och en tråkig vardag. Han jobbar och jag pluggar, så jag är den som tar barnen 9 av 10 dagar. Jag tvättar hans kläder, jag städar hela huset. Jag gör liksom allt det där man ska vara två om, så jag kan gnälla lite på det. Jag tycker han ska göra, typ som att göra rent i köket efter sig eller peka på det han gör fel. Ja, men ni fattar. Han är väldigt introvert och har extremt svårt för att prata om känslor och är väldigt sensitiv. Jag är raka motsatsen. Jag är rak och stenhård, som du, Katrin. Jag har inga problem med att säga vad jag tycker. Han tycker att vi känns mer som vänner, men jag tänker att man måste jobba på relationer för att hålla lågan brinnande. Jag är 26, han är 27. Vi har mindre sex än vad vi vill. Men när vi väl får till det så är det så jävla, jävla skönt. Synd, men ni fattar. Barnen och orken kommer i vägen. Vi pratar jämt om att skaffa barnvakt och göra saker tillsammans. Men där tar det stopp liksom. Barnvakten blir mest till för att vila eller spela paddel för att orka med vardagen. Han vet att jag lyssnar på er podd och frågade om jag hade något tips om just vår situation. Så jag kan absolut be han lyssna på något specifikt. Jag vill inte bara stänga dörren med barnen i bilden. Jag älskar honom och är redo att göra vad som helst. Hjälp mig! Hallå?
Och så blev det helt tyst. Nej, jag tänkte att du skulle säga. Nej, men jag tycker... nej, jag hör, man hör ju den här frustrationen. Jag tror ju att när vi gick skilda vägar, då öppnades ju upp en helt ny värld. Jag tror att det tog ju lite längre tid för dig att förstå hur otroligt viktigt det faktiskt är att ta vara på sig själv, att liksom göra sina egna saker, att göra saker som inte inkluderar familjen, att liksom, nu när du har det här livet som du har med att liksom träna paddel, hinna umgås med sina vänner, att man hela tiden får ett litet avbrott. Jag har tänkt mycket på det när du bara får liksom en, när det blir väldigt jobbigt och intensivt med 3 ungar och hund, och så kommer Nova på middag och allting så här, och det blir väldigt intensivt. Då hamnar man ju lite i det här gamla träsket som man är när man är i en relation och man ska göra allting med familjen hela tiden. Men det är ju väldigt lite man faktiskt, det faktum man behöver för att bara hämta andan från familjelivet. Alltså jag tänker som när du liksom kan höra av dig på söndagen, då har du varit liksom barnfri fredag och lördag och gjort alla dina grejer. Så på söndagen undrar ju du lite vad vi gör och vill gärna ses, och man har liksom fått det här liksom andrummet. Jag diskuterar det här faktiskt med en tjej som berättade att hon hade vänner som hade skaffat en... Nu är det ju inte alla som har de ekonomiska förutsättningarna, men om man leker med tanken att man i en relation skaffar ett ytterligare ett litet boende, typ att man har en lägenhet som man båda disponerar när man behöver ett andrum från familjen. Alltså, när jag hörde det så tyckte jag det var så otroligt briljant. För vissa så kostar det väl en slant då, va? Men det behöver inte vara något, liksom, något fancy. Men just det här att man har ett ställe att bara kunna liksom koppla bort sig från familjen 1-2 nätter, någon vecka när man verkligen behöver det. Så att man kan liksom ladda om, kanske få chansen att längta lite efter varandra. Att man får lite perspektiv. För när man står och trampar i det här familjebestyret som hon beskriver, det är fan inte lätt alltså.
Jag skulle vilja säga att det där är precis sådana saker som man säger, och sen gör man det aldrig. Det är så här,
nej, men, men det säger ju hon också.
Ja, jag fattar verkligen när hon säger det. Att man säger, ja, men nu måste vi ligga lite oftare. Ja, men nu måste vi gå ut och käka och ta in en barnvakt. Ja, men nu måste... Så blir det liksom aldrig att man gör det. För man, jag vet inte, man bara så här harvar på. Men alltså, jag skulle vilja säga till dem då, eftersom båda lyssnar, så skulle jag vilja säga att för det första så finns det ju absolut ingen liksom anledning till att hon gör 90% av alla hushållssysslor. Så att steg ett tycker jag, det är att de gör en plan över, så att de närmar sig 50-50. Jag förstår, han jobbar, han kanske betalar hyran och försörjer familjen och sådär, va. Men hon pluggar.
Det måste vara mer rättvist.
Det måste vara lite mer jämnt. Alltså han måste förstå att han måste bidra i hemmet. Han kan inte så här du bidrar inte med pengar och därför ska du ta hand om hemmet. För att hon pluggar och det är förmodligen minst lika ansträngande för hennes hjärna som att han jobbar. Så att han måste bara så här, han måste bara liksom, där måste han bara fatta att han måste bidra till liksom hushållssysslorna, kanske inte 50-50 men absolut närmare 50-50 än 90-10. Det är inte okej. Det är 2021, vi lever inte under sådana typer av förhållanden där kvinnan sköter hushållet längre. Det är liksom, det är bara nej. Sen skulle jag vilja säga, jag brukar ofta tänka på det, på mina vänner som lever i familj, att de, alltså de blir ju, jag får ju, det är ju väldigt ofta när jag typ så här kör någon paddel eller liksom är någonstans och så bara så här, åh, jag har en barnfri helg. Ah, jag ska bara vara själv hela helgen, gå på stan, ta en mimosa på Rish, gå och köpa något fint, du vet, bara, alltså, du vet, det är så här, det är så välbehövligt. Det ger så sjukt mycket. Och det funkar inte riktigt med så här, åh, vi har barnvakt ikväll och så ska man sitta på den här restaurangen och så kommer något sms från barnvakten. Hej, när planerar ni att komma tillbaka? Och så kan man inte dricka så mycket alkohol som man känner för man känner att man kan inte komma tillbaka så här full till barnvakten. Och sen så ska ju någon som ska vakna på natten och sen ska man gå upp tidigt. Alltså, det, ja, det är liksom Katrin, inget bra.
Klockan är 11:11. Det betyder att vi fönskar oss.
Oj, oj, oj. Och på självaste nyårsafton får man 11:11. Det var jävligt nice. Mm. Tack för att du sa till. Nej, men och därför tycker jag så här, det där du säger med lägenhet är ju väldigt bra. Men jag förstår att det inte är ekonomiskt hållbart. Om jag ska relatera till mig själv så här, hade jag levt i relation nu så hade jag ju, jag har ju ganska många singelkompisar som lever själva. Och jag hade nog bara så här tagit en liten liksom weekendbag och typ så här flyttat in hos Daniel till exempel. Fatta vilken jävla underbart ljuvlig avkoppling jag hade fått om jag liksom så här, men nu bor jag hos Daniel fredag till söndag eller fredag till lördag eller fredag till lördag kväll, eller du vet att man kan ju bara sticka iväg och sova över hos någon kompis som inte har barn.
För det man kan konstatera, Katrin, det är ju att det inte är nödvändigtvis så att de måste ha den här barnfria tiden tillsammans. Det är ju det som är så tabu, tycker jag, i en relation. Det är som att så här, okej, nu har vi väldigt mycket med barn och familj här. Vi måste få lite tid för oss tillsammans, där vi får vara lite barnfria. Nej, eller så är det kanske så att ni måste få lite tid för er själva utanför relationen och barnen och alla jävla bestyr, så att man liksom får chansen att ladda om lite själv. För det blir också väldigt så här forcerat. Jag har så starka minnen när vi var så här barnfria och skulle åka till Paris, tror jag det var, på någon så här Valentine eller någonting. Vi bara gick upp på rummet och bara, ska vi gå? Vi hade bokat någon romantisk middag alltid. Men vi vilar en liten stund, somnade, sov hela jävla helgen, åkte hem, trodde att vi gökade. Det var typ så här, det var så mycket, det blir så en jävla urladdning när man är så här, man bara säger, vi måste.
Också när man är inne i det här, liksom när det har gått så långt som hon beskriver att deras situation är, och man då säger, okej, så bokar man den där barnvakten till slut bara för att gå ut och käka en middag tillsammans. Ja, vad gör man på den jävla middagen? Då sitter man ju för fan bara och ältar, och vad är det man pratar om? Jo, men man pratar ju precis om bara de alla jävla jobbiga bekymren som man har. Varför kan du inte städa köket då?
Alltså blir det lite, eller så råkar någon säga någonting och så är hela den middagen förstörd. Och så kommer man lite sura till barnvakten, och barnvakten som är så här 17 eller 18 och som aldrig haft en relation och inte har egna barn, och bara, gud, har ni haft det mysigt? Jättemysigt. Det var väl skönt att komma och jättemysigt. De har suttit och tjafsat hela kvällen om vem det är som skulle ha gjort det där, som borde ha sagt det och allting. Man har så mycket jävla ouppklarat skit.
Men det är så mycket skit som ligger, så att därför är det ju bättre att bara så här, börja med att ta egen tid var egen för sig. Tid. Tills ni liksom, ta den tid det krävs. Och så tills man kommer tillbaka till att man känner att man själv är en glad person. Då tror jag att gökandet och liksom, det mysiga
kommer komma. Ja, då kan man börja ta ett tur med de här gemensamma problemen.
Då kommer det komma
problemen.
För automatik.
Ja.
Det tror jag verkligen. Ja, exakt. Och så sen en rätt... också ens... Ja. Ja, men jag vill tillägga en sak till. Att det känns för mig som att många människor tänker att så här, det är så otroligt viktigt för barnen att få liksom, vara med sina föräldrar tillsammans lite för mycket. Att folk gör en grej av att så här, 18.00 äter vi middag hemma, punkt och slut. Och då ska alla infinna sig vid det middagsbordet och så äter vi middag. Och då blir det så här... Då kan man ju aldrig i en relation ha utrymme för att gå och köra en, liksom, en härlig paddelmatch liksom efter jobbet eller sticka till gymmet efter jobbet eller sticka ner och ta en bärs med en polare eller gå och kolla en fotbollsmatch eller ta en väninna och gå runt Djurgården. Eller, alltså, det finns ju inte det. Och det tror jag också är så här, barn... Alltså, kolla på våra barn. De har ju, hela deras vardag består ju av... att de är med en förälder. Och sen ser man till att liksom och göra alltså umgås tillsammans också. Men jag tror att det är extremt överdrivet som många människor tror att så här, 7 dagar i veckan eller 6 dagar eller till och med 5 dagar i veckan ska barnen vara, ska vi liksom sitta här den här kärnfamiljen och äta köttbullarna och prata om vad har du gjort idag och hur har din dag varit, och det är egentligen inte någon som bryr sig om vad pappan har gjort på jobbet den dagen. Alltså att man försöker fokusera mer på kvalitet än kvantitet. Så att det här paret skulle ju verkligen kunna bestämma att, som du och jag hade i vår relation back in the day. Så att så här, tisdagar är hennes dag, onsdagar är hans dag. Tisdagar är hon hemma själv med barnen. Och då gör han vad han vill. Onsdagar är hon ledig, gör vad hon vill. Och sen kanske varannan vecka sticker en av dem iväg, sover hos en polare, krökar, festar, gamar, sportar, gör vad fan man bara mår bra utav. Och då naturligtvis inte har en gnällig partner som håller på och smsar. Och den här snubben får bara ta och kamma sig. För att ska han bli lämnad ensam med barnen i 24 timmar om hon ska kunna dra till en tjejkompis och bara liksom kanske bara ligga och kolla på serie i 24 timmar, då kommer ju han behöva smsa henne en gång i halvtimme. För han kommer ju inte hitta någonting hemma. Han har ju ingen koll på deras... liv liksom.
Såhär, han hur ska måste han komma in byta? I matchen.
Såhär, han vet väl inte ens hur man blandar en mjölkersättning, den där människan. Var är blöjorna? Var är nässprayen om den unge blir lite täppt? Alltså såhär, get a grip man. Vad fan, det här är, du ska bidra lika mycket till ert gemensamma liv som hon gör. Spelar ingen roll att du som jobbar. Så är det, eller
ja, men så är det. Men jag tänker verkligen på det här schemat vi hade. Jag tyckte det var, vi hade ju typ såhär måndag så var det såhär gemensam middag, tisdag var din, onsdag var min, torsdag var gemensam, fredag gjorde vi någonting tillsammans. Eller alltså vi hade ju någon sån här ett sånt här löpande schema som jag tyckte ändå var rätt bra. Och det man kan säga avslutningsvis, det är bättre att ha ett riktigt jävla dunderjök en gång i veckan än att ha liksom 2-3 trötta jök i veckan. Alltså,
absolut.
Det är bättre med kvalitet på alla plan. Alltså, när det gäller hellre att man liksom verkligen har en bra dejt en gång i veckan och liksom gör någonting fantastiskt kul än att man sitter och halvgnabbas liksom 5 dagar i veckan på någon liksom i något halvmesyr. Alltså, det är verkligen så. Så att,
och alla de här för kvalitet. Ja, men alla de här ursäkterna om att det inte finns tillfälle för att ha sex, det är ju, alltså, det är ju bara bullshit. Alltså det är ju bara så här, man kan sätta en 1,5-åring framför babblarna.
Jo, det kan man göra, det ser man ju inte njutningen av när man står och trampar i skiten. Det är men därför man måste få det andrummet.
Ja, och jag bara menar att om de kan... bara få tid för sig själva, stressfri tid, inte så här, nu är jag ledig 4 timmar, vad fan ska jag göra då?
Men då kommer lusten tillbaka på ett annat sätt.
Då kommer lusten tillbaka, då kommer de köra en liksom en snabbis när ungarna kollar bullybumpar. Alltså säger vi, men det är väl det rådet vi kan ge.
Ja, det är det. Jag tycker det var ett väldigt bra råd. Och jag tycker att det här summerar den här över en timme långa nyårspodden som vi spelade in idag och som vi släpper idag. Gott nytt år till alla våra kära lyssnare.
Verkligen, gott nytt år. Och nästa vecka så när vi hörs igen så är det 2021.
Ja, och då... Ja, det är väldigt coolt. Och då vill jag att vi växlar upp. För att om det nu kommer ett vaccin och vi inte... och så, och folk ska börja göka med, då tycker jag att det ska vara mycket mer fokus på sex i frågorna. Så att fortsätt mejla nu. 2021 måste bli liksom ett mycket mer snuskigt år, tycker jag. Speciellt med tanke för alla er som har suttit liksom isolerade och inte kunnat göka. Så mejla nu snuskiga frågor, snuskiga tankar till vinkat@relationspodden.com.
Hej då!
Gott nytt år!
Hej då! Gott nytt år!
Och till alla er som lyssnar, glöm inte bort Nextory.
Nej, glöm absolut inte bort Nextory. Nu får man ju lyssna gratis jättelänge, så utnyttja det här erbjudandet.
45 dagar till gamla och nya medlemmar på Nextory, och ni går in på nextory.se/relationspodden. Tack Nextory.
Tack.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.